Jag gav upp, tog av mig tröjan. Det är ju härligt med värme, men den som gillar mysiga kläder, äsch, någonstans behöver man ge upp. Vi är som sagt inne i ett predikotema fram till pingst, det blir ju en söndag kvar då, där vi utgår ifrån Jesaja. Och som sagt, det är ju en fantastisk bok, men inte den enklaste, tycker jag i alla fall. Jesaja, han förmedlar ju mycket av sitt profetiska budskap med hjälp av poesi, i stort sett. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ju väldigt vackert, men också ett speciellt sätt att då ta sig an texterna. Men vi ska idag försöka beröra några dikter, eller vad man ska kalla det, som talar om en gestalt som kallas för Herrens tjänare. Det kommer bli en hel del bibelläsning idag. Är det okej? Okay? Ja. Så man kan hugga sina biblar och sen vara beredd att slå upp och se om ni lyckas hänga med. Nej, jag skojar. Jag kan göra en paus här ibland. Men innan vi går till Jesaja så vill jag först bara backa bandet lite grann. För att vi ska ha med oss, påminna oss om lite bakgrund som vi har med oss. Känn till, i Bibelns början så skapar Gud världen, han formar den och installerar ju sen människan som sin avbild. Och att människan är skapad till Guds avbild har bland annat att göra med hennes roll, tänkta roll i Guds skapelse. Och en av människans uppgifter beskrivs som att reflektera Guds karaktär i den här världen. En form av prästerlig uppgift kan man säga. Att representera Gud för skapelsen och representera sig skapelsen för Gud. Människan väljer att göra uppror, gå sin egen väg. Det brukar vi kalla för syndafallet i kyrkan. Är ni med om? Och där introduceras ju, kan man säga, grundproblemet i tillvaron. Synden. Dess konsekvenser innebär ju en brustenhet eller fiendskap i alla de här goda relationerna som Gud har skapat människan att njuta av. Bland annat relationer med Gud, mellan människor, men också med övriga skapelsen. Gud sätter igång en räddningsplan direkt för att motverka syndafallet och att upprätta frid och fred bland annat i de här då relationerna. Som ett steg i detta så väljer han ut en familj. Abraham har vi där, som sedan blir ett folk, Israel. Och med den utväljelsen så kommer också ett uppdrag. Att som Guds utvalda folk vara ett rike av präster. För hela jordens är Herren. Hela jorden är Herrens. De ska vara ett ljus för andra folk i tanken. Det finner du i andra Mosebok kapitel 19 om du vill läsa där vid berget. Men vi är med oss den där synden som finns. Och det judiska folkets uppdrag. Och de misslyckas ju med det här uppdraget. Exilen är ju ett kvitto på det. Redan i femte Mosebok så förutser Moses på ett sätt att de inte kommer att lyckas. Jag vet inte om ni har läst de texterna. Han har varit med folket ett tag. Han vet. Och beskriver dem att ha i hårda hjärtan. Han förutser ju på ett sätt exilen då där. Men också möjligheten till omvändelse efteråt. Och då beskriver han så här, 5 Mosebok 30, vers 6, om man vill hinna slå upp. Då står det att Herren din Gud ska omskära ditt och dina efterkommandes hjärtan. Så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Då kommer du få leva. Det är som att Mose kanske är medveten om att det också behövs någonting annat. Det behövs liksom ett nytt hjärta, det behövs något djupare räddning. Och Hesekiel, han är en profet som verkar under exilen. Han plockar upp detta tema. Kommer nästa uppslagnings. Hesekiel 36, 26. Då säger Herren genom Hesekiel: jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska plocka bort stenhjärtat ur kroppen och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Har det temat om ett nytt hjärta, det behövs liksom någonting mer. Exilen i Babylonien är ju en enorm katastrof för det judiska folket. Och de behöver ju räddning rent fysiskt också. Men det är som att det hintas om att det behövs också någonting mer. Det behövs någonting nytt. I grunden är också en annan typ av räddning som behövs. Från den här konstanta upproriskheten, från de hårda hjärtana, är det syndens maktgrepp som liksom gör att de inte riktigt ryckas med uppdraget. Och så börjas du även talas om en framtida kung som kommer för att föra in en ny tidsålder av en allomfattande frid och fred. Låt oss gå till Jesaja. I början av Jesaja så möter vi en poetisk bild där Juda beskrivs som ett avhugget träd. Det kan vi se i Jesaja kapitel 6 när Jesaja kallas till profet. Det kan stå lite olika i översättningen här. Men från vers 12 till 13 så får Jesaja veta att Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas. Men liksom en terebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, så ska den stubben vara en helig säd. Faktiskt ingen koll på vad en terebint är för någonting. Jag gissar att det är en typ av träd. Ja, nej. Men ni förstår, det kommer ödeläggelsen ska bli stor, får Jesaja veta. Det är bara en liten rest av Juda som kommer bli kvar. Men ödeläggelsen har inte heller sista ordet. Och det är väl lite typiskt Gud. Ur stubben så kommer någonting nytt växa fram. En helig säd eller ett heligt släkte, står det i vissa översättningar. Vi hoppar till Jesaja 11. Det ska vi läsa lite längre, så det kommer ni hinna slå upp. Från vers 1 till 10. Då skriver Jesaja så här. En gren ska växa ur Jesajs avhuggna stam. Och Jesaj hänger med. Det är kung Davids pappa. Om ni hänger med på det. Och då har vi det här Guds löfte till kung David om en ättling till tronen. Eller hur? En gren ska växa ur Jesajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande. Vishetens och insiktens ande. Klokhetens och kraftens ande. Kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet. Han skipar inte rätt efter rykten. Rättvis dömer han de svaga. Med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Och då ska vargen bo med lammet. Panten ligger vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet. Och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras unga ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska det ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet. Liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jesajs rot. Till honom som står som ett fälltecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ära. Det är en fantastiskt fin dikt, eller hur? Där Jesaja profetiskt blickar fram på den här utlovade smorde kungen. Och det är väldigt poetiska bilder. Målar ju han det här fredsriket. Vargen ska bo med lammet, etc. Vi kanske inte har så många referenser till lamm och vargar idag. Men det är ju väldigt fina bilder. Och Jesaja är tydlig också med att alla folk ska kallas och välkomnas in i det här fredsriket. Men Davids hus, det huggs ju av, kan man säga, som ett träd. De förlorar sitt styre när folket förs ut bort i exil. Men även där står ju Guds löften kvar. Och även om Israels folk misslyckas med sitt uppdrag att vara ett rika och präster som liksom representerar Gud för andra folk, så fortgår ju Guds plan. Han, han fortsätter med sitt projekt att upprätta den här världen. Och då i Jesajas senare del så introduceras vi då för en gestalt som kallas Herrens tjänare. Och det beskrivs på ett sätt hur denna tjänare kommer att fullfölja Guds plan och göra det som Israel då inte klarar av. Nu kommer den andra texten, Jesaja 42. Vi läser från vers 1 och framåt. Då står det, detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag ska låta min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, bröt ut jorden med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där, livsande åt den som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan den som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kungör jag det för er. Termen tjänare är i sig själv egentligen inget unikt. Det används om flera personer i Gamla testamentet. Tidigare i Jesaja så har profeten själv kallats för min tjänare av Herren. Och det är även en titel som används allmänt om Israels folk som Guds tjänare. Men här så identifieras inte riktigt vem denna tjänare är. Till alla bibelforskares stora nörderi. Vem är det som syftas på här? Det framgår inte riktigt tydligt. Men nu läste jag ju Jesaja 11 just innan. Så det låter ju lite bekant kan man tycka där. Om den här andefyllda kungen som det talas om i kapitel 11. Som också skulle vara fylld av Herrens ande som det står här. Det här skottet från Jesajas avhuggna stam som ska föra in det här frihetsriket. Tillkännagivandet, detta är min tjänare. Det liknar också lite hur profeterna brukade presentera kungar. När de tillträdde tronen då. För att presentera vad de skulle göra och uppnå. Vad Gud skulle åstadkomma mellan dem. Så det är lite kungliga anspelningar på den här. Även om ordet tjänare används. Det används också om kungar. Och i denna dikt så är ju fokus kanske egentligen inte på vem tjänaren är. Det är som en mytisk gestalt där. Men utan på vad uppdraget är. Uppdraget, om man försöker sammanfatta ett poetiskt dikt så. Det talas ju också om att tjänaren här på andra ställen ska upprätta Guds folk igen. Men också då varit ljus för de andra folken. Genom det ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken, står det. På ett sätt att verka tjänaren förkroppsliga det Israel borde vara men inte riktigt är. Och genom tjänaren så kommer Guds syften för världen att uppfyllas. Kortfattat så kommer tjänaren om inte att göra konsekvenserna av syndens effekt på mänskligheten. Frågan är bara hur ska tjänaren göra detta? Vi läser vidare. Vi hoppar till Jesaja 52. Det här blir sista långa texten. Vi läser mycket bibel idag. Från vers 13. Så Jesaja 52, vers 13 och framåt. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställd var hans yttre, så föga mänsklig hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Till de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta väckte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från den levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän. Fast än han aldrig gjort sig något orent, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låta honom dela byte med det mäktiga. För han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för synderna. Känns lite som påsk. Hur ska Herrens tjänare förverkliga Guds syfte för världen och införa det här fredsriket? Jesaja ger ju liksom ett litet överraskande svar här. Tjänaren kommer bli avvisad. Han kommer bli slagen. Han kommer bli dödad av sitt folk. Lite överraskande. Men vad som egentligen sker då är ju att när han blir anklagad och dömd till döden gör han det av sitt folks vägnar för deras synd. Han blev utestängd från levandes land. Straffad för sitt folks brott. Det är lite som att efter tjänarens död så är han plötsligt levande igen. Kan man i alla fall tolka den här dikten. Efter sin död så har han försett folket med ett sätt att göra dem rättfärdiga. Att ge dem en rätt relation med Gud. I vers 11, när hans elände över ska han se ljuset, bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Vem är denna tjänare? Det är ju frågan, va? Hoppar man till Nya testamentet så är det ju tydligt att många av de författarna kopplar ihop Jesus med texterna från Jesaja. Eller använder dem. Jesus själv verkar identifiera sig med den här gestalten. Bland annat i Lukas så säger Jesus innan han går till Getsemanes trädgård, vet, innan det drar igång, så säger han att jag säger er att med mig ska det ord i skriften gå uppfyllelse som lyder. Han räknades till de laglösa, citat från Jesaja 53. Till nu fullbordas det som är sagt om mig. Han knyttes an till den bilden. Matteus är ju en av de författare i evangelierna som kanske är mest intresserad av att visa hur Jesus uppfyller Gamla testamentet. Han citerar ju överallt från skriften, bland annat väldigt många gånger från Jesaja, både från Jesaja 42 som vi läste först och Jesaja 53. Just för att det som är sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas, så beskriver han när Jesus verkar. Jag säger det för det är lite intressant tycker jag ändå, det här grekiska ordet Matteus använder som man ofta översätter till uppfyllas. Det kan lika gärna översättas till fylla ut eller fylla upp. Och jag föreställer mig att ledd av anden så har liksom profeten Jesaja med sitt poetiska språk och profetiska skärpa på något sätt ritat lite konturer av en smord gestalt av en Jesian, har blickat fram och vis något som Gud har visat honom ska komma. Det här rotskottet från Jesajas avhuggna stam. När Jesus väl träder in på den historiska scenen kan man kanske säga att han fyller ut bilden med färg och med mer skärpa. Man brukar säga att i Jesus har Gud vänt sitt ansikte till oss. Jesus visar liksom bilden tydligare. Jesus passar ju inte heller riktigt in i hur en del föreställde sig att Messias skulle vara. Många hade en annan bild egentligen av hur Messias skulle införa sitt rike. Texten från Jesaja 53 var kanske inte den främsta texten man lutade sig emot. Man hade en annan bild av hur Guds makt skulle uppenbaras. Det många verkar ju då hoppas på att Jesus, eller inte Jesus, Messias skulle vara en liksom militär ledare som skulle kicka ut romarna och göra Israel till en stor nation igen som på kung Davids tid. Men Guds rike är lite av ett annat slag, visar Jesus. Det är mer ett lite upp- och nedvänt rike som har lite andra spelregler och värderingar nästan. Guds makt är en annan typ av makt än människors definition. För vem var Herrens makt uppenbar? Jesus han säger så här till sina lärjungar, Matteus 20, vers 25. Ni vet att härskarna är herre över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara det andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är en annan typ av makt. Jesus inför inte Guds rike med militärkupp, utan snarare med att ta itu med det här grundproblemet i tillvaron med synden. Han förser mänskligheten med ett sätt att få liksom, rätt relation med Gud. Ett sätt att få nya hjärtan fyllas med ny ande. Slås ofta av att Gud verkar ha ett annat perspektiv på tillvaron än vad vi ofta har. Ibland högre och mer långtgående, kanske planer än vi människor drömmer om och tänker. Så jag ska gå till avslutning, försöka landa någonting här. Vi lever ju några tusen år efter både Jesaja och Jesus, eller hur? Så det var hur landar man det här språket? Och vi lever ju varken under exil eller förtryck av andra nationer. När jag har förberett den här predikan så har jag själv landat i och reflekterat kring frågan. Vad är det vi djupast sett behöver räddning ifrån eller befrias ifrån? Vad bad man i exilen? Troligtvis rädda oss från exilen. Eller bad man Gud rädda oss från våra hårda hjärtan och vår oförmåga att älska och lyda dig. Jag vet att jag reflekterar tillbaka när jag gick igenom min utmattning, det var i flera år sedan. Så jag tror jag spenderade första året med att tänka att det är tröttheten som är problemet. Det är där kampen liksom ligger. Jag förminskar inte det, men för mig så skiftade det när Gud visade att det är inte där problemet sitter. Det är ju mer mönstret som ligger bakom som gör att du har hamnat där. För mig så skiftade det lite perspektiv och lite mina böner, vad jag bad i det då. Och jag kan ibland fundera kring det och så här, när jag ber för mig själv och för andra eller tillsammans med andra, så handlar ju majoriteten av bönerna om att Gud ska rädda och befria oss från lidande av olika slag. Känner ni igen det? Och det är inga dåliga böner, och det ska vi ju be, eller hur? Om hälsa, om kraft, om hjälp och så vidare. Men jag i veckan reflekterar över kanske hur sällan och lite mina böner berör området som kanske hör till hjärtas djupare lager. Rädda mig från min själviskhet, från min girighet, självcentrering. Befria mig från mönster i mitt liv som bryter ner mig och andra. Som inte ärar Gud, självcentrering eller vad det kan vara. Gud verkar ju väldigt intresserad av våra hjärtan och det här grundstället på något sätt. Där Gud vill ge oss ett nytt hjärta och fylla oss med en ny ande. Med sin egen ande, så att vi mer och mer kan leva efter Guds lagar eller Guds rikes värderingar redan här och nu. Hur är statusen på våra hjärtan? Jag tänker att man kan tala om frälsning i tre steg egentligen. Frälsning är både något som sker direkt när vi tar emot vad Jesus har gjort för oss där på korset. Men frälsning är även något pågående egentligen. Där vi kontinuerligt liksom räddas genom vad man ibland har kallat för helgelse. Där vi befrias mer och mer till att leva de liv Gud har tänkt för oss i Jesu likhet här och nu på jorden. Och så har vi ju frälsning som är något slutgiltigt som kommer ske på andra sidan evigheten. Då vi kommer förhärligas. Få några nya kroppar som inte har ont. Visst, det är vi en härlig dag. Men låt oss inte glömma bort den räddning som är liksom pågående här och nu på jorden, där Gud vill fortsätta att befria oss från syndfulla mönster, från det som inte bygger upp, det som inte ärar Gud, det som inte är nyttigt. Och vi räddas ju inte bara från något, vi räddas faktiskt till någonting. Vi räddas till ett nytt sätt att leva, där Jesus får vara i centrum, hans lära får vara den måttstock vi försöker leva efter. Där vi kontinuerligt får be att anden fyller oss och formar våra liv så att vi blir mer lika Jesus. Där Guds värderingar får prägla våra liv ännu mer. Och vi befrias och räddas ju också till ett uppdrag. Till att reflektera Gud i den här världen, peka på honom. Där vi också då förföljer Jesus exempel, tjänande exempel. Ska vi be? Försöka landa in. Ni kanske fick med något. Ja, tack Gud för din liksom plan, ditt projekt av att rädda den här världen. Tack för att du vill upprätta det som är brustet. Du vill befria från makter som korrumperar, som förstör och bryter ner. Tack för det du har gjort för oss i Jesus. Och för att du i Jesus har öppnat upp en ny väg för oss framåt. Jag förstår inte allt som du har gjort för oss Jesus på korset. Det är nog mycket större och mycket mer än vad vi kan ana. Men tack för det du har gjort. Och jag ber Jesus att vi ännu mer skulle få få blick på våra liv och på den här världen och den fortsatta befrielse du vill ge oss, både i våra egna liv men i de situationer vi också rör oss i. Tack för att du är så intresserad av våra hjärtan och våra liv. Fortsätt ditt verk i oss. Vi välkomnar dig.